Många nyvalda riksdagsledamöter ställer upp i EU-valet också. Sviker man sina väljare om man låter bli att ta emot en plats i riksdagen för att prioritera en eventuell plats då i EU-parlamentet? Och varför ska man ställa upp i EU-valet om man precis just har blivit vald till in i Finlands riksdag? Det ska vi diskutera här idag, och jag har sällskap av tre kandidater i EU-valet. Och jag börjar med Peter Östman från Kristdemokraterna, sitter här på min högra sida. Du är nu en sån som just blev invald till riksdagen, och så är du nu också uppställd i EU-valet. Du får först förklara varför. Hur kommer det här sig?
Det här kommer sig därför att jag blev övertalad så sent som en dag före listorna skulle lämnas in. Visste jag ju om som politiker att vi har EU-val genast efter riksdagsvalet, men det var en sak som jag inte egentligen ville tänka på då när jag fokuserar på riksdagsvalet. Sen att vi står inför den här situationen, vi är ett litet parti. Vi har en smalare bredd än de stora partierna med många mandat och med många ersättare i riksdagen som man då kan ställa upp i ett riksdagsval. I ett mindre parti så är man, om man vill vara seriös och försöka nå ett mandat i EU-parlamentet som vi eftersträvar den här gången, så då är vi tvungna att spela också med den första kedjan och som riksdagsgruppens ordförande. Okej, det har jag varit 8 år och vet jag inte om jag fortsätter på den posten, knappast gör jag det. Men jag ser det som en plikt och skyldighet och också grundlagsenliga rättighet att ställa upp i EU-valet. För att vi ska komma ihåg att förrän man dömer och bedömer det här så ska man läsa vad det står i grundlagen sagt om vem som är valbara och på vilket sätt vårt politiska system fungerar mellan riksdagen och EU-parlamentet.
Ingen har ju sagt att det här är olagligt på något sätt, men kanske talat om moralen snarare.
Man har pratat om moralen, men förrän man dömer någonting där så måste man också diskutera vårt valsystem. Är det rättvist vårt valsystem? Och sedan också se just utgående från det här att om en riksdagsledamot blir invald i Europaparlamentet så kommer ersättaren då in i riksdagen. Och det här finns klart och tydligt specificerat i vår grundlag.
Vi går in lite mer på det där om en stund också, att hur väljare eventuellt kan tänkas reagera. Och du har också fått några samtal, det vet jag att du sa åt mig i telefon, Peter. Men Ida Schauman, du ställer upp för SFP. Du var uppställd också i riksdagsvalet, men det gick inte hela vägen. När kom det här beslutet att ställa upp i EU-valet?
Jag fattade beslut förra veckan faktiskt. Jag var väldigt tydlig till partiet. Det frågades också före valet att hur tänker jag kring EU-valet. Jag sa att jag kommer inte att ställa upp i båda eller att ha ställt upp i båda. Det har nu mycket att göra med det också, att jag kanske är så tillvida idealist att jag tycker att i en perfekt värld så skulle vi inte ha samma politiker på alla olika nivåer i vårt system, utan vi skulle ha olika människor som jobbar med de olika förvaltningsnivåerna. Det här var ju någonting som SFP också förde fram när man talade om landskapsval till exempel. Att ska man sitta på i kommunen, i landskapet och i riksdagen och besluta om budgeten till exempel ur olika perspektiv. Men för egen del så var det nog väldigt klart, och det är ju förstås ett personligt val. Och som Peter säger så har man ju en grundlagsenlig rätt att ställa upp i val. Men det som jag kanske har svårt med just nu är de som ställer upp i valet och säger att de inte kommer att ta emot den platsen. För det känns ju kanske nog som att okej, att då ställer man ju faktiskt bara upp för att samla röster åt sitt parti. Och visst, bra att vara ärlig med det, men att är det nu faktiskt så vi borde göra val? Det vet jag inte att om det är det bästa sättet faktiskt. Och det ärligaste sättet mot väljarna. Sen att om man ställer upp och vad jag förstod så Peter tar emot platsen, om man blir vald, så tycker jag att det blir kanske lite en annan grej. För då, när man har rätt att ställa upp i val.
Vi ska se vad Peter väljer här om en stund. Vi tar först in Anton Rönnholm, partisekreterare för SDP, och dessutom också uppställd då i EU-valet. Hur resonerar du kring den här frågan med dubbel?
För det första får man väl gratulera de som har blivit invalda och för det valarbete som Ida också har gjort. Jag vill ju själv ställa upp i EU-val. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt och det är väldigt intressant i EU. Vi befinner oss i en situation där verkligen vi måste hålla i det som vi har och inte kasta bort det som vi har byggt under generationerna. Men att, ja, det är nog intressant. Det verkar finnas väldigt många olika liksom, så att säga, grupper av kandidater, det vill säga Vänsterförbundets Kyllönen som har sagt att hon ska ställa upp men hon kommer inte att ta emot den här platsen. Mm. Sen har vi några kända som Huhtasaari som just har blivit invald, men hon kommer att ta emot tydligen den här platsen i Europaparlamentet. Sen har vi väl Sari Essayah som tänkte att, som jag förstod, så hon skulle sitta i sex månader eller någonting under EU-presidentskapet, och sen om hon inte blir minister och så vidare. Och sen har vi ett antal kandidater från de gröna som har inte berättat vad de ska göra. Att det där, ur den här konsumentskyddssynvinkeln, så det är ju rätt problematiskt, tycker jag, för de där. Men samtidigt förstår jag ju att som sagt här, så vill man ju stå för sin ideologi, för de tankar om hur man ska gå vidare med EU och utveckla den, så att på det sättet det finns ju en grundlagsenlig rätt att ställa upp.
Peter Östman, så det nämndes här tidigare att du berättade för mig att några samtal har du fått, men det är säkert folk som hade röstat på dig vill ha dig i riksdagen, eller?
En av dem så har röstat på mig, och utgångsläget för den personen var, om jag förstod rätt, att en person som aldrig har röstat i EU-val och tycker inte om hela EU. Det här är ju ett dilemma för finländarna i gemen, att man är väldigt EU-kritiska. Men
kissar du den här väljaren i linsen nu när du... Om du gör så här?
Nej, inte gör jag det. Därför att, som jag sa redan tidigare, före riksdagsvalet, så hade jag inte tankar på att ställa upp i EU-val. Nu ställer jag upp i EU-valet. Folk vet om det. Jag har spelat öppet med det på det sättet. Och blir jag vald så tar jag, så ser jag mig skyldig att ta emot platsen utan några liksom diskussioner eller spekulationer kring det. Det är ju ett öppet spel, alltså väljarna väljer om de vill ha mig till EU-parlamentet. Vill väljarna att jag ska stanna i finska riksdagen, så blir jag inte vald till EU-parlamentet. Mm. Det är ganska enkelt.
Så där resonerar Sannfinländarnas partiordförande Jussi Halla-aho också. Han var ganska aktiv på Twitter kring den här frågan under påskhelgen. Och han sa att väljarna bestämmer.
Jag har inte läst Halla-ahos Twitter under påsken. Jag har haft påskledigt.
Jag har läst både den och många andras Twitter. Anton Rönnholm var första
mordet. Det var viktigt också att politikerna tog lite kanske avstånd under den här påskhelgen för att sen fortsätta med de här regeringsförhandlingarna och så vidare. Men att det här som jag ville bara fästa mig vid, att finnar är väldigt EU-kritiska. Såklart finns det ju anledning också att vara kritisk, men jag tycker nog inte att vi är väldigt EU-kritiska. 75% av finländare tycker ändå att det är en bra grej att Finland är med i EU, och vi tänker även i fortsättningen att utveckla systemet istället för att brexita eller fixita eller vad det nu finns.
Mm. Ja, men jag skulle säga också faktiskt att jag upplever att som Anton, att det att Finländer skulle jätte EU-kritiska. Det är klart att det finns saker att utveckla, det finns klart att det finns saker man skulle göra bättre, men framförallt efter att man har följt med brexit och hur den processen har gått för Storbritannien, så tror jag nog att de flesta också har kommit till den slutsatsen som jag själv, att vi har mer att vinna än att förlora på ett EU-medlemskap och på att vara aktivt med där. Det som jag skulle säga är ju det att på något sätt så jag tror att det finns väljare som är väldigt insatta, som följer väldigt noga med och ser att okej, att om jag röstar på Peter eller på någon annan så händer det här, då får han till Europaparlamentet och inte riksdagen. Men så tror jag att det finns ganska många som inte är så, som inte är så noga med att följa med. Och för de personerna kan man ju nog känna sig sen bedragen, att när den personen man ville få in. Det som det kanske är ju det att det förändrar ju spelplanen, för ett val är ju en fråga om att vem som ställer upp och vem som kan samla röster, och om man då så att säga ställer upp människor som inte har något intresse av mandatet men de vill bara samla röster till partiet, så då gör man ju lite av en falsk spelplan. Att man så att säga, man sätter in spelare som sen ändå inte kommer att sitta i parlamentet, och det tycker jag är de facto också ganska lite respektlöst också mot Europaparlamentet och den roll den har. För att jag menar, vi har en otroligt stor del av vår lagstiftning som fattas i Europaparlamentet, och det att man då är så att säga med bara för att samla lite röster, så känns det också kanske som att det är inte kanske rätt sätt att ha den rätta inställningen, tycker jag, att ha till det arbete som görs där. För det är viktigt och det påverkar finländarnas vardag, och det förtjänar så att säga en egen diskussion och ett eget val, och inte så att säga bara röstkungar som ställer upp.
Peter Östman var omord.
Ja, det är just det som är kanske beklagligt just med den här diskussionen och att den hettar till då på grund av att man talar om dubbelkandidaturer och falska kandidater etc. etc. Men där tycker jag att både vi som politiker men också median har ett ansvar att upplysa konsumenterna vad det egentligen är frågan om. Den här diskussionen skulle inte ha gått så här het under påskhelgen om inte det skulle ha råkat vara det år när EU- och riksdagsvalet infaller på samma år. Om vi ser lite bakåt i historien så hade riksdagsvalet 2007, EU-valet var 2009. Då fanns det också dubbla kandidater och folk bytte plats mellan EU-parlamentet och riksdagen. Samma sak 2011, 2014 var det EU-val, 2015 var det riksdagsval. Men nu råkar i och med att man har andra perioder i EU-parlamentet, alltså femårsperioder, så råkar just det här året vara det när valen infaller samtidigt. Och det gör det väldigt utmanande, som jag sa, för de mindre partierna. För att med just det här dehontsystemet som vi har både i riksdagsval och i EU-val, så bara för att nämna ett exempel, för Socialdemokraterna så kostade ett mandat i antal röster cirka 12 000 när det för Kristdemokraterna kostade över 20 000. Det betyder att vi har mindre spelare på plan och är tvungen då att också använda första spelkedjan egentligen i alla val om vi ska ha politisk påverkningsmöjlighet.
Anton, har man ju svar.
Ja, såklart. Det är ju ingen som hindrar att ett parti för ett sånt politik så att den blir större och har flera mandat. Och då blir det väl lättare också att det där får flera invalda eller med mindre röster. Jag menar, vi har inga dubbla kandidater i det här valet. Jag tyckte det var självklart för oss att vi ville ha en lista som är sådär, ska man säga, också representera alla regioner. Det har vi lyckats bra med, och sen att den är såklart så här, att det finns en könsfördelning som är balanserad, men att vi ville ha kandidater från olika delar av landet, från Rovaniemi till Mariehamn, och det var viktigt för oss. Och sen det här nu, jag förstår till en del att okej, att om man redan i god tid i förväg har sagt att jag kommer att ställa upp i de här båda valen och sen kommer jag att ta emot den och den platsen. Att där finns nog, men sen att det finns såna här kandidater som verkar inte ens vilja säga vad de vill göra efter valet. Så det känns nog lite förvirrande för mig åtminstone.
Men i alla fall, här så vill jag understryka att det här dehontvalsystemet är inte rättvist för de små partierna. Och det vet vi från förra regeringsperioden 2011 till 2015, då det var på gång en förändring, men det föll på slutrakan av olika orsaker. Men sen då det här med att vara ärliga, Sari Essayah har varit ärlig, hon har sagt på förhand hur hon tänker göra. Och där måste man beakta att hon är ordförande för ett riksdagsparti. Man vet inte hur situationen förändras. Vi har exempel från tidigare, till exempel Kalle Haglund kom hem från EU-parlamentet. Han blev minister. Nicke Torvalds kom in istället. Och så sen så vet vi hur det har gått där. Det förändrar situationen i de mindre partierna där man inte har så breda resurser som man har i de här större partierna. Och det här tycker jag man ska beakta också ur demokratins synvinkel, att det ska vara någon rättvisa att sitta här och liksom skylla de små partierna för att man har smalt med resurser. Så det tycker, låt oss spela på samma plan och då får väljarna avgöra hur det går.
Jag kanske känner att jag måste ändå föra min egen talan här i det här. Och mig vetärligen så har vi ingen nyvald eller omvald riksdagsledamot på vår lista i det här valet. SFP och vi kommer att köra hårt på att få behålla våra europaparlamentariker också i fortsättningen. Att där är det ju också, nu ska jag säga, jag tror att det för våra ledamöter, jag kan ju inte tala för dem, men så kändes det ändå oärligt att man skulle ställa upp i ett tillval. Och det är ju ett personligt val, för att man får ställa upp och det är helt liksom, så att säga, juridiskt sett lagligt. Men så uppfattar man det, och medan sen det att man till exempel i mitten på en femårsperiod att som Kalle blev valt till partiordförande och vi satt i regeringen, och då hörde till att partiordförande är en av ministrarna i de flesta partierna, och då ändrades den situationen där. Så det ändå tycker jag, upplever jag liksom ändå att det är en annan sak, eftersom det är inte rakt påföljande val, Det här är ju lite så där att på söndag blev man invald, på onsdag säger man att jag vill sitta någon annanstans.
Det är det som är problemet.
Det är liksom det som blir den här närheten. Och då tycker jag nu inte ändå heller det att bara tala om att ja, no, det är nu bara därför för att valen är så nära. Så ja, nu kan man ju skylla på det, men nu är det ju ändå ett val man gör i den situationen.
Ja, men det är ju alltså, väljarna som väljer.
Absolut är det väljarna som
så
väljer.
Så vi ska inte underskatta deras förmåga att bedöma?
Det upplever jag inte heller att någon gör här. Utan snarare så talar vi ju om det att det finns människor som ställer upp som inte egentligen har något intresse av att sitta i parlamentet. Och bara för att samla röster till det egna partiet. Och det är ju bra att vara en partisoldat, ingenting med det. Men jag tror inte att det är det flesta som väljarna tänker på när de röstar.
Jag vet, nu Anton har länge bett om ordet här och sen Peter Röstman.
Ja, alltså vi utgick från den här tanken att såklart har vi ju kandidater. Vi har Mia Petra Kumpula som har satt tidigare i Europaparlamentet, och sen har vi Eero Heinäluoma till exempel, sådana här kända namn som han slutar nu i riksdagen och vill då. Och så att jag vet inte om du skulle kallas för röstmagnet, så förhoppningsvis får jag några röster själv också, får vi se. Men det här med att, och såklart ska det vara möjligt även i framtiden att om man då blir kallad som minister i hemlandet, så då blir man det, och jag tycker det är viktigt. Men att helt ärligt sagt, alltså sitta 6 månader, jag uppskattar det att Sari Essa har sagt att vad hon vill göra, men att sitta 6 månader i Europaparlamentet och sen slut. Så jag har lite svårt med det här. Och sen
men då,
för det
du kommer
andra,
ju ändå inte att rösta på henne, så inte ska du ha så svårt med det.
ja, vi ska nog hålla i den här rösthemligheten här ändå. Det där, och sen det här med att vem ska då, alltså behåller man sin mandat i riksdagen också. Det här har ju ändrat lite nu under de här senaste åren, eller ska man säga årtionden. Att tidigare var det ju en ganska hög tröskel till att sluta. Och nu för tiden har det ju blivit, tycker jag åtminstone, så det har blivit mer, kanske inte en regel, men ändå att man kan ju ta emot olika poster inom affärslivet, till exempel som Carl Haglund, och då sluta som riksdagsledamot. Och det där tycker jag inte är en bra utveckling.
Carl Haglund får sig lite här nu, han är inte här själv idag, men kanske.
Kanske vi ska låta honom försvara sig själv, men så mycket måste jag ju liksom säga det att jag tycker på något sätt att det finns en, det är viktigt att man hittar en balans mellan det att politiker så att säga håller vad de lovar, åtminstone i det att de sitter där var de har planerat sitta. Men sen är det klart det att politiker är också människor. Och att livssituationen kan ändra. Och det måste vi ju kunna tillåta. Vi kan ju inte ha så att vi så att säga gifter, att man är gift med riksdagen för evigt om livssituationen ändrar. Och det tycker jag att det är viktigt. Men det är klart att det måste finnas en på något sätt, tycker jag, moraliskt sett i alla fall, så måste det ju finnas. Man måste ju kunna försvara det till väljare. Och om väljarna upplever att det inte är rätt, så då tycker jag att det är något som politiker borde lyssna på.
Peter Östman.
Ja, men det här just med att prata om att man har en del kandidater som då bara är med för att samla röster. Det sker ju i alla val, så sker det också i riksdagsvalet, att det inte blir ju alla invalda, utan ta nu bara Kristdemokraterna i Vasa valkrets, så vi hade 16 kandidater, full lista liksom alla andra, det räckte till ett mandat. Det betyder att det fanns 15 kandidater som var då med och samla röster. Och ganska sannolikt är det ju också i Europaparlamentsvalet, där alla partier ställer upp 20 kandidater. Något parti får 2 mandat eller 3 mandat, det betyder att man har röstsamlare. Så det här är ju det här valsystemet som är demokratiskt, och då tycker jag att vi ska överlåta att väljarna att rösta på dem som de tror på. Och liksom att börja moralisera, jag har inget behov av att kommentera andra partiers kandidatuppställning. Att jag svarar bara för Kristdemokraternas kandidatlista där jag är en av de 20, och jag har sagt klart och tydligt att om det är så nu då att väljarna väljer mig till EU-parlamentet, så måste jag lyssna på väljarna i den frågan. Och då bedömer det också att en stor del av mina tidigare väljare i riksdagsvalet har kommit bakom mig i detta val.
Jag är intresserad lite av det här hur det ser ut. Jag såg att Pertti Salolainen, som ju en riktig sån här politisk veteran och som nu också lämnar riksdagen. Anton drar på munnen redan. Du har kanske läst
han ställer hans upp i Europaval. Pertti Salolainen.
Nej, han gör inte.
Nej, det gör han inte. Nej, men han var ute och sa, han var ganska uppbragd, och han kom med ett sånt här utlåtande här tidigare där han sa att han tycker att det här inte ser bra ut. Och då talar vi just om det, att det ser inte bra ut för väljarna. Det kommer att bidra till, säger han, att mera politiker förakt. Att man liksom, de förstår inte många.
Han är själv med och gödar det föraktet med sådant prat.
Jaha, no, nu är inte han heller här och försvara sig. Jag bara citerar vad han sett på Twitter. Men att han det där menar på att för väljarna ser det ut som sådana makthungriga politiker som ska ställa upp överallt och roffa åt sig en massa.
Det här var
min tolkning, det här sista.
Och det där med Tina, som var väldigt farligt att du som journalist släpper ut i direktsändning, för det är just sånt här prat gödar politikerföraktet. Varje politisk parti som vill påverka på alla plan i samhället. Mm. Och enligt våra grundlagsenliga rättigheter så har varje politisk parti möjlighet att ställa upp kandidater som folket sedan väljer. Hur det ser ut, ja, det kan man man kan också diskutera bakåt i historien hur det har sett ut under de här senaste perioderna, och där också hans eget parti nog inte har agerat så föredömligt. Till exempel Jyrki Katainen blev väldigt hårt kritiserad för att han lämnade statsministerposten ett år före regeringsperiodens slut. Samtidigt som jag hade också en viss förståelse för det. Det var en väldigt tuff regeringsperiod. Han gjorde vad han kunde, och sedan så fanns det en möjlighet för Finland att få en EU-kommissionärspost, och då tog han sitt ansvar, och ingen kan väl säga att Jyrki har kött den biten dåligt. Så man måste se det ur ett större perspektiv, att EU är en viktig påverkningskanal för Finland, för alla partier, och då ska försöka sköta det på ett så bra sätt som möjligt och inte prata om bara makthunger, utan det är påverkningshunger eller iver som gör att de politiska partierna vill vara med på spelplanen.
Ida, åtminstone bara om ordet.
Det som jag kanske tycker att det viktiga här är att tala om och fundera på, kanske mera på ett för alla partier att fundera på, är ju mångsidigheten i politiken. Att det som ju det blir, om man då tänker sig, nu säger jag inte att KD eller någon annan gör det, men att om man har samma människor som ställer upp i alla val och sitter på många olika poster, så är det ju färre som fattar beslut. Och det är ju någonting som jag tycker att det är liksom, så att säga, på ett mera demokratiskt och också filosofiskt plan någonting som man kanske borde fundera på. Det här var någonting som var aktuellt med landskapsvalet då, när det ännu diskuterades i samband med SOTE, att ska man sitta på alla nivåer, och finns det jäv, och finns det intressekonflikter mellan de olika nivåerna. Och det tycker jag nog att det är en större diskussion som borde gå. Så där säger jag nog ändå att det är klart att det är partierna som ställer upp och kandidaterna som skriver under kandidatförsäkran. Men nu är det ju en fundering att ta, när vi har ett så personfokuserat valsystem som vi har i Finland. Att är det faktiskt, så att säga, på lång sikt det bästa sättet för oss att göra politik, att vi har, så att säga, samma person, trots att de kan vara jättebra på det vad de gör, men som ställer upp i alla val. Eller borde vi försöka profilera, till exempel om vi tänker på yngre eller nya personer i politiken, att vad har man då för chanser att komma in? Om det är samma stora namn.
Anton först och sen Peter.
Bara fortsätta. Ja. Vi får ju glädja oss över det, att det finns flera kvinnor, det finns flera unga i den nya riksdagen nu. Men det är ju helt självklart att samtidigt som vi har det här valsystemet som vi har, till exempel jämfört med Sverige, med listval, så är det ju svårare, till exempel för, låt oss säga, de här yngre kandidaterna att komma in till riksdagen, och speciellt i det här Europavalet där vi har hela Finland som valkrets. Så vi vet alla som kandidater, och vi vet också som har sysslat med politiken en längre tid, att nu är det ju mycket lättare för sådana namn som har varit med i en evighet och som är kända i hela Finland. Och där vet jag nog inte riktigt vad det skulle finnas för lösningar till det.
Peter Östman, bara om ordet tidigare.
Jag håller med Ida i det här resonemanget när det gäller eventuellt landskapsval som då det tydligen inte blir av. Där så skulle jag nog uppleva det väldigt problematiskt att jag som riksdagsledamot skulle ha suttit både på landskapsnivå och sedan på kommunalnivå. Däremot ser jag ingen nackdel med att en rikspolitiker sitter med i kommunfullmäktige, för nu är det en viktig informationskanal mellan kommunerna och riksdagen också. Men vad som gäller landskapsvalet håller jag helt med det. Sedan så ska vi inte blanda ändå ihop det med det här EU-valet, för att en EU-parlamentariker som blir vald, om han är riksdagsledamot vid valtillfälle, så enligt grundlagen så ska man avsäga sig riksdagsledamotsuppdraget, så man sitter inte på två nivåer då, utan man sitter på EU-nivån då, eller så sitter man i riksdagen endera.
När vi talar om det här, hur någonting ser ut, jag hakar fast mig vid det här nu ännu, för att det är det som jag förresten, jag ger gärna adressen också, för jag brukar tycka om att få e-mail om de här programmen, så att det där, ni kan skriva till mig privat, bettina.sagbom@yle.fi. Jag skulle gärna höra vad ni tänker om det här också, om det som ni har hört kandidaterna här säga idag. Men det här att hur det ser ut, då har det blandats in sånt här som till exempel alltså regeringsförhandlingar, att det beror lite på att sitta vi i regeringen eller inte. Och det är också en sak som, nu talar jag inte som politiker för det är jag inte, utan som en helt vanlig väljare, att jag tycker det är lite intressant att du då bestämmer att okej, är vi i regeringen så okej, no, men då kanske jag nog blir kvar i riksdagen. Men är vi inte i regeringen så det där, men då är det är bara opposition, men då tar jag nog emot. Alltså, ja, nu talar jag Peter om hur det ser ut. Mm. Du har glokamp med mig här nu.
Nej, men jag behöver egentligen inte ta någon mer ställning till det där. Ja. Jag är valt till Finlands riksdag, men om folk väljer mig till EU-parlamentet så tar jag emot uppdraget oberoende om vi är i regeringen eller inte. Och jag ska motivera med det. Mm. De frågor som jag har jobbat för i riksdagen, de frågor som mina väljare har gett mig förtroende att jobba med, så det är närmast fråga om jordbruk, fiske, mat, företagspolitik, och det är fråga om utrikes- och säkerhetspolitik, yttrandefrihet. De här frågorna är viktiga också i EU. Över 50% av Finlands lagstiftning bygger ju på EU-lagstiftningen. Så därför så vet ju då till exempel mina väljare att jag kommer att fortsätta att jobba och driva de här frågorna hårt också på EU-nivå om jag blir vald.
Och hur är det med ordförande?
Jag tar inte ställning till henne, vad hon har uttalat, för jag har inte hunnit prata med henne.
Okej. Ni har båda bett om ordet, både Anton Rönnholm och Ida Schömer. Okej, Ida.
Men jag skulle säga att det är klart att det måste man ju ta i beaktande, att vi har ett ganska intressant system i Finland. Vi har en lång, lång tradition av majoritetsregeringar, vilket ju innebär, det här är ju kanske också sån här konsumentupplysning, att som en rad riksdagsledamot i riksdagen under opposition så ska du vara jätteskicklig för att få liksom förändring till stånd. Att det tycker jag ju liksom är bra att vara realistisk med det, att vad det innebär också. Och vara öppen med det. Att det är klart man kan tycka att man blev valt i opposition, men samtidigt kan det vara det att om man har vissa frågor som är viktiga så kan man faktiskt skapa mer resultat för dem också i Europaparlamentet. Så det tycker jag är bra att ha med sig i den frågan. Men det är klart det att nu ser det ju liksom utåt sett lite intressant ut, att man är sådär, att det låter ju lite som att det där är häftigare, att dit vill jag, och det är ju kanske också dålig kommunikation från politikers och partiers sida, att man talar om det, så man borde kanske vara öppnare med hur det där riksdagsarbetet också ser ut i praktiken, för att människor kanske ska förstå de val man gör, som jag i vissa fall på personligt plan också kan förstå ganska väl.
Ja, de här regeringsförhandlingarna kommer såklart att vara väldigt viktiga för Finland och hela Finlands EU-linje i framtiden. Till och med, alltså mer viktiga än den här Europaparlamentsvalet, som i och för sig är mycket viktig för hela Europa om vi tänker på de här grupperna och vad det finns för vad vi får för grupper i framtiden. Och helt på personlig plan så tycker jag nog att jag måste åtminstone prioritera att få de här förhandlingarna till stånd och så att vi får en regering, och om det nu sen vill säga att jag har mindre tid åt personlig valarbete så blir det så. Att i det här stora hela, jag vet inte riktigt, det blir intressant vad du får för feedback av människor, vad de tycker om de här liksom dubbla kandidaturer och det hela, för jag tycker att vi ska ändå värna om att folk ska ha respekt och tro på att man kan påverka med politik, och politik är viktigt. Att ett sånt här, om vi tänker på Brexit och det som det här konservativa gjorde i Storbritannien, så det ska nog inte ett enda parti göra i man ska inte prioritisera sin liksom egen förmån istället för liksom hela nationens eller väljarnas välmående.
Och det är just därför som KD vill vara med på den här spelplanen och påverka utvecklingen inom EU.
Okej.
Det fördes fram här under riksdagsvalskampanjen att vi har val nu och sen har vi val snart igen. Att skulle det nu ha varit helt omöjligt att ha det på samma dag, alltså EU-val och riksdagsval? Vad tänker ni om det?
Jag satt i det här, i den här gruppen som justitieministeriet hade då, som bestod av alla partisekreterare, och det var nog, jag vet inte riktigt vad skulle kunna vara möjligt då, för vi har ju det här presidentskapet som börjar nu som sagt i början av juli, och då i ett fall där vi skulle ha skjutit upp de här riksdagsvalet med över 6 veckor som inte var mera grundlagsenligt heller enligt de här experterna, så det skulle nog ha också lett till förmodligen att vi skulle inte ha en regering i början av juli. Så att det här är kanske inte liksom, jag vet inte vad skulle ha varit den bästa lösningen, för det verkar väldigt problematiskt ur flera synvinkel.
Men med facit i hand, den här diskussionen skulle ha varit onödig om vi skulle ha haft det på samma dag. För då skulle jag till exempel som kandidat ha varit tvungen att ta klart ställning på förhand. Kandiderar jag enbart till riksdagsvalet eller är jag kandidat i båda valen? Mm. Då har vi inte behövt föra den här diskussionen.
Det var inte möjligt att ha den på samma dag.
Nej, men jag säger bara, när vi sitter och diskuterar hur det här ser ut, så tycker jag att när vi också diskuterar vad skulle ha varit bättre, så tycker jag att det här skulle ha varit bättre.
Ska vi ha det svenska systemet där vi har tre val samtidigt.
Jag upplever ju liksom på något sätt nog att kanske fokus här inte ska vara på att vad som är lättare för kandidaterna att meddela när de kandiderar, utan att tvärtom just det att vi har en handlingsduglig regering. Jag har varit med och jobbat mycket med EU-ordförande som sakkunnig och där det redan nu är det jättejobbigt att vi inte har en regering och att man inte vet vem som styr, så att säga, när ordförandeskapet tar vid. Det gör att det är svårt att planera. Så jag tycker att där är det nog viktigt. Att sen är det liksom en annan sak om vi har våra egna nationella val på samma dag eller liknande med Sverige. Det är en annan diskussion sen igen, men att det här året skulle nog ha blivit jättesvårt. Och sen måste jag nog säga att jag tror nog inte att vi skulle ha haft någon debatt om EU och EUs framtid och vartåt vi är på väg om vi ska ha riksdagsval samtidigt, utan den nationella politiken ska nog dominera. Jag hoppas ju, lever i kanske naivt hopp om att EU-valet ska väcka stort intresse ännu här efter påsk och att vi ska diskutera att vartåt Europa är på väg och hur vi ska lösa utmaningar som klimatförändringen och som invandringen och som ekonomin i Europa framöver. Att det här är just stora frågor både för Finland och för hela Europa framtid som borde diskuteras.
Och traditionellt så är just EU-valet det som har haft lägst valdeltagande. Konstigt nog, men det kanske ändå beror på att folk har på något sätt svårt att förhålla sig till att på något sätt förstå vad EU gör. Och där har vi ju alla ett stort jobb att göra, också vi i media.
Ja, nu har vi använt en halvtimme till hur det ser ut när vi kunde ha diskuterat EU-innehåll
istället. Det ska vi återkomma till.
Det ska vi återkomma till. Jag tackar er idag för det här. Och som sagt, jag tar gärna emot era synpunkter på det här med det som vi diskuterar idag.
Tack.
För all del också. Tack, annat. Bettina.sagbom@yle.fi. Och en ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.